Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Det är fortfarande coronatider trots att sommaren närmar sig och kurvorna verkar gå i rätt riktning. Men debatten fortsätter kring de här frågorna och är inte helt skilda ifrån juridiken. Vi har tidigare här i podden diskuterat en del om vad man egentligen rent konstitutionellt kan få göra från statsmakternas sida och så. Det som nu är väldigt aktuellt är frågan kring tester, alltså coronatester på medborgarna. Och regeringen får stryk för att de inte lever upp till de utfästelser om 100 000 tester i veckan och debatten pågår för fullt. Själv bekostade jag ett eget coronatest helt nyligen. Fick förvånade miner från somliga vänner som tyckte att det där ska man väl inte göra, har de sagt ifrån Folkhälsomyndigheten. Och som gammal paragrafvrängare så kan jag inte annat än då läsa smittskyddslagen och konstatera att den som tror sig ha en smittsam sjukdom som faller under smittskyddslagen skall ha en skyldighet att låta sig undersökas och uppsöka läkare. Och de läkare som blir uppsökta med detta ändamål i sikte har också en skyldighet att genomföra de tester och prov som är nödvändiga för att utreda om det är på det sättet. Och allt det här står alltså i smittskyddslagen. Därutöver så står det att den vård, de tester och undersökningar och läkarbehandlingar som är nödvändiga för det här ändamålet ska vara kostnadsfria. Och då kan man fråga sig, i den här tiden när smittsamma sjukdomar verkligen härjar i vårt land, är det rimligt att vi inte får de här testerna till stånd? Ville?
Nej, det är klart att det inte är, och det är ju den kritiken som kommer nu. Det har ju varit väldigt många, vad ska man säga, animerade debatter och diskussioner i media, bland annat mellan Ulf Kristersson och Lena Hallengren, där Ulf Kristersson då menar att man från Moderaternas sida sen den här pandemin liksom började ta fart har liksom lyft det här med att det är viktigt med testning, och Lena Hallengren har väl lagt över mycket av ansvaret på de enskilda regionerna som då ska ta ansvar för att vi ska komma upp i de här 100 000 testerna i veckan som regeringen har pratat om. Och det är klart att nu börjar det ha gått ganska lång tid, och att vi inte kan testa fler eller har testat fler i Sverige, det är ju uppenbarligen problematiskt.
Jag tycker bara att det är märkligt att det nästan har blivit en stigmatisering kring människor som då själva bekostar antikroppstester och covid-19-tester idag, när man då utifrån lagstiftarens perspektiv till och med skapar skyldigheter för envar att agera på det här sättet, och att då vård och behandling ska vara fri. Va?
Ja, men jag tror att det var ju i början så var det ju mycket negativ publicitet kring de här antikroppstesterna som erbjöds på vissa privata kliniker, och jag vet att Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten var väl ute och varnade för att det inte fanns något egentligen sånt antikroppstest där i början som var godkänt med den här märkningen som man ville att de skulle ha. Då så gillade man väl inte från Folkhälsomyndighetens sida att folk gick och testade sig med tester som man inte kunde garantera var korrekta och hade liksom den tillåtna felmarginalen. Och det tror jag lever kvar lite grann även nu idag, att det är något sätt för privilegierade människor att gå och testa sig själva mot en peng som man betalar, och sen så kanske inte testet är ens är säkert.
Det är intressant, därför att många andra länder, inte minst inom EU, har ju för länge sedan börjat testa sina medborgare. Och varför kan Danmark och Tyskland och andra länder få godkända tester när inte Sverige lyckas få det? Det är, jag vet inte, den svenska bilden i det här sammanhanget är ju avvikande från den globala övriga bilden på många sätt. Och det visade sig också här i veckan när Italiens ambassadör gick ut i någon form av presskommuniké som riktade sig mot Anders Tegnell. Anders Tegnell hade då uttalat sig nedlåtande om den italienska sjukvården när han jämförde den svenska och den italienska och kinesiska sjukvården, och sa bland annat någonting i stil med att den italienska sjukvården har ju inte de resurserna och så som vi har här i Sverige. Och då kontrar nu ambassadören från italienska ambassaden med att säga att tittar man på WHO:s rankning för sjukvård så visar det sig att Italien hamnar på andra plats när det gäller bästa sjukvård i världen, och Sverige på 23:e plats. Så även där har den svenska självbilden möjligtvis utifrån den italienska ambassaden i varje fall fått sig kanske en liten knäck, vad vet jag. Sen har vi Johan Giesecke, den här före detta statsepidemiologen, som också hamnat lite i blåsväder sedan Dagens Nyheter avslöjade att han faktiskt uppbär arvode från Folkhälsomyndigheten trots att han är pensionär och trots att han då har uttalat sig på ett sätt som i vart fall har framstått som att han är liksom fristående nu. Vad säger du, Wille?
Ja, alltså jag tror att det är dels DN men även den fristående journalisten Emanuel Karlsten som har grävt ganska mycket i det här. Och som jag har förstått det så har det tidigare varit känt på något sätt att han har konsultat för Folkhälsomyndigheten, men den stora nyheten var ju nu att han alltså hade fakturerat för sina tv-framträdanden under några dagar här i april, och det förvånade mig för jag hade inte nåtts av den här nyheten om att han var en konsult som arbetade å Folkhälsomyndighetens vägnar, och han har ju liksom på något sätt, som du säger, framställt sig som en fristående person som säger saker med sin erfarenhet som tidigare statsepidemiolog och inte som någon företrädare för myndigheten Folkhälsomyndigheten.
Nu är inte Johan Giesecke här, men vi ska också då säga att han själv har beslutat sig för att makulera ett antal av de här fakturorna, som han själv uttrycker det, i vart fall för att slippa den här diskussionen. På något sätt indirekt medger att det kanske inte var klockrent att de skulle skickas.
Men jag menar, den här diskussionen hade man ju sluppit om man hade gått ut och sagt tidigare att han var liksom en medhjälpare till Folkhälsomyndigheten som kan avlasta Anders Tegnell och den här biträdande statsepidemiologen som jag just nu inte kommer ihåg vad han heter. Då hade det inte varit några problem, för jag ifrågasätter inte liksom de epidemiologiska kunskaperna som Johan Giesecke besitter överhuvudtaget.
Inte alls, tvärtom. Jag tycker han framstår som en högst kompetent och även i social mening begåvad person, va?
Ja, och ska man liksom, om man tillåts att bli lite konspiratorisk, kan man ju säga så här att den enda gången han egentligen har gått emot Folkhälsomyndighetens råd, det var ju när han då sa att han nu hade träffat sina barnbarn och liknande, och om det då hade något samband med att han kände till att de här fakturorna eller hela det här förfarandet med att han skulle vara konsult till Folkhälsomyndigheten uppdagades och sådär, då ja.
Samtidigt så handlar det här som vanligt om transparens och möjligheter att kunna förstå vem som är avsändare bakom ett budskap. Va?
Men har de, det man kan fråga sig är ju om media som har anlitat honom har varit medvetna om att han har varit Folkhälsomyndighetens representant?
Det tror inte jag, för då hade man nog påpekat det. Det kan inte svara på. Men han har ju stått i tv-rutan i princip obehindrat och från morgon till kväll i ett antal månader och lämnat, enligt min uppfattning då, mycket, mycket bra beskrivningar av situationen på ett sätt som jag tycker många gånger har varit väldigt förtydligande utifrån den situation som i övrigt är ganska kraftigt förvirrad. Sen har det kommit en ny rapport från kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet som handlar om den ojämlika brottsligheten. Eller är den egentligen så ojämlik? Wille, du vet mer.
Jag vet mer och vet mer, men alltså det som jag tänker på när jag läser den här, det är ju att som jag tolkar det så har väl de har ju studerat lagföringar under perioden från någonstans mitten av 1970-talet fram till 2017, och där kan man väl se att resultatet visar då på att brottsligheten har blivit mer jämlik.
Och med jämlik så avser man då både när det gäller könen, alltså mellan män och kvinnor, där man närmar sig varandra i antal lagföringar, också mellan då socioekonomiska grupper och även när det gäller utlandsfödda eller andra generationens invandrare. Det finns en del intressanta slutsatser som dras i det här. Man pratar väldigt mycket om kön, ålder, utländsk socioekonomisk bakgrund, men också någonting som återkommer i rapporten, nämligen någonting som kallas för födelsekohort. Inte ort, utan födelsekohort. Wille, du som är kriminolog i botten, vad betyder detta?
Ja, om jag ska ge mig på någon förklaring som ska försöka förtydliga det, så kan man väl säga att det är ett demografiskt begrepp då, som man brukar använda som en, för att beskriva en beteckning på en grupp individer helt enkelt som har gemensamma kännetecken. Och här pratar vi då födelseperiod, och då brukar man prata om att de ska vara födda ungefär samma år.
Mm. Och en av slutsatserna här i rapporten är, det här är alltså en jättelik, ska vi säga, forskningsstudie som du sa, den sträcker sig alltså över 40 år, va, som man har samkört olika register, ska vi säga. Och tittar vi på kön och ålder då, så visar sig att jämställdheten då sannolikt har lett till att kvinnor då i någon mening tar över mäns destruktiva beteende om man får lita på den samhällsdebatt som har varit, vilket man också pekar på i rapporten. De ger inget entydigt svar på det här utan säger bara att det här har varit ett argument som har lyfts. Vad säger du, Wille? Är det så att de här skillnaderna i lagföringsnivåer som minskar mellan män och kvinnor har någon sån social bakgrund?
Det är ju sjukt svår fråga att svara på. Alltså det som jag tycker är anmärkningsvärt är att de i den här studien konstaterar att nivåerna, alltså lagföringsnivåerna har minskat för alla män oavsett liksom var man är född till exempel. Då. Det är väl snarare det jag tar fasta på än att vad det skulle ha att göra med. För att det är väl det som leder till att den här lagföringsstatistiken blir mer jämlik.
Och när du säger oberoende av var man är född som man, så menas det var oberoende av var i världen man är född.
Ja, men precis. I vilket land, oberoende i vilket land man är född.
Man pekar bland annat här på att ett intressant resultat är att de så kallade överriskerna för att då utlandsfödda minskar. Att utlandsfödda, den minskar då under slutet av den här perioden som man har studerat, det vill säga i närtid, så minskar då risken för första generationens invandrare att hamna i lagföring. Samtidigt har överrisken för de som är födda i Sverige och har utlandsfödda föräldrar ökat, det vill säga för andra generationens invandrare. Vad säger du, Wille?
Ja, alltså, nu ska jag säga någonting som inte är kopplat. Det här är ingen slutsats som de har dragit i studien, men en slutsats som man skulle kunna dra, som jag kanske drar, det kan ju handla om, det kan jag åtminstone, jag tror, ha socioekonomiska förklaringar snarare i så fall, att det är människor som har det är socioekonomiskt tufft eller liknande som kanske bor i de här miljonprojektsområdena och inte får den hjälp från samhället som man skulle behöva och därmed hamnar lite utanför samhället.
Det är faktiskt till och med så att de skriver att när vi tar hänsyn till individens socioekonomiska bakgrund så försvinner i princip helt nivåskillnaderna i lagföringar mellan män från olika härkomstgrupper. Så att din slutsats var väl helt korrekt där, skulle jag tro, utifrån vad de har kommit fram till i varje fall. Va?
Ja, det sätter ju fingret på en diskussion, ett problem som uppenbarligen finns i Sverige, att de här socioekonomiska skillnaderna är liksom det problemet som måste lösas för att man delvis ska kunna få bukt med brottsligheten och få en minskad brottslighet, för att det är uppenbart att det påverkar väldigt mycket.
Sen är det ju så här att man tittar på ytterligare resultat härifrån. Det är ju ingen nyhet för oss som har jobbat med det här i många år, va? Alltså vissa av de här bitarna kommer man fram till, bland annat att 1% av männen i en sån här så kallad kohort då. Alltså 1% av männen står för drygt 35% av alla lagförda brott upp till 25 års ålder. Och det här är ju ett välkänt fenomen, att en mycket, mycket liten andel av en stor befolkning står för en mycket, mycket stor andel av brottsligheten. Så det är i sig kanske inte någonting nytt, va?
Nej, men även om du säger att det är ett välkänt faktum, så är det ofta någonting som jag tycker kan missas i debatten, och det är lätt att man drar alla över en kam från olika liksom, samhällsgrupper och sådär och belastar alla då på så att det skulle vara en specifik grupp som begår många typer av brott. Men här pratar vi alltså 1%.
1%, ja. Och det här handlar då också om, ska man inte missa, socioekonomiskt olika förutsättningar som folk har. Och då kommer man i det här sammanhanget fram till någonting som man också uttryckligen kallar för ett oväntat och intressant resultat. Det är nämligen så att unga som tillhör de som har haft föräldrar med lägst inkomst, där blir en större andel av de unga kvinnorna lagförda för till exempel våldsbrott än unga män som har rika föräldrar. Det vill säga unga kvinnor som kommer från fattiga förhållanden är mer belastade än män som kommer från rika förhållanden. Och det är ju utifrån ett könsperspektiv ganska intressant.
Det är jätteintressant, men det understryker ju återigen vilken viktig faktor den socioekonomiska faktorn är i den här studien i alla fall. Och det understryker väl då återigen vikten av att vi försöker hitta någon form av lösning på det här problemet. För jag menar, det är uppenbart så att samhället är väldigt segregerat och segregationen leder i sin tur till en ökad brottslighet.
Sen handlar det här om lagföringar, och det får man inte glömma. Och redan i det begreppet så ligger en ganska stort mått av, i varje fall riskerat mått av bias på olika plan som går hela vägen ut i den operativa polisverksamheten på gatan. Alltså våra poliser i radiobilar som redan utifrån sitt operativa arbete då, jag ska inte säga riskera, för det här är en del av polisarbete, men för förståelsens skull, de riskerar att redan där snedvrida det här. Enkelt uttryckt kan man säga att om en polisbil kallas till ett torg i natt för att någon har krossat ett skyltfönster och poliserna ser att ena änden av torget försvinner en gammal tant i 80-årsåldern och i den andra änden av torget försvinner ett ungdomsgäng springandes, då är det enkel, vad man nu ska säga, enkel kriminologi att säga att vi har inte tillräckligt med poliser för att kunna ta upp jakten på den här 80-åriga tanten, utan man gör en snabb gärningsmannaprofil och kommer fram till att det är med högsta sannolikhet det här ungdomsgänget som ligger bakom den krossade rutan, va?
Ja, och sen finns det ju de här stora profilerade insatserna som man gör nu, och de riktas ju inte särskilt ofta mot de här höginkomsttagarområdena. Vi pratar om rimfrost eller liknande, utan det är ju såklart beroende på, när vi pratar lagföringar, var polisen befinner sig, var man satsar extra, vilka grupper man riktar in sitt spaningsarbete på etc. etc. Så det är klart att det blir lite förvängningar på så sätt.
Sen finns det även delar av det här som också är ofrånkomliga bias. Man har till exempel i forskningssammanhang visat då att vittnen har lättare att peka ut vissa typer av personer. Till exempel i ett område där det inte finns så många med utländsk härkomst, så är det lättare för ett vittne att peka ut en sån person, för att de har inte så lätt att försvinna där. Hade det varit en person som tillhörde majoriteten där, så hade han kanske inte kunnat identifieras och så vidare, va? Så man måste ha med det här i beräkningen trots att när man pratar om kriminologisk statistik och i det här fallet då lagföringsstatistik. Det handlar alltså inte om hur många brott som de här grupperna har begått, utan det handlar om hur många som har lagförts för brott. Alltså upptäcktsrisken finns inte med som en faktor ens i en biasmässig mening. Sen har vi konsumentombudsmannen som granskar Triss-skrapet i TV4s Nyhetsmorgon. Det handlar om det statliga Svenska Spel som nu har överklagat KU:s beslut om att man ska anse att det här är någon form av förtäckt reklam som borde reklammärkas, Ville.
Ja, och det här är ju en diskussion, det är inte första gången den här diskussionen kommer upp på tapeten, men man kan väl säga då att konsumentombudsmannen anser att de här inslagen då som vi kan se varje dag i TV4s Nyhetsmorgon 7 dagar i veckan utgör, och jag citerar här, marknadsföring av spel och saknar tydlig reklamidentifiering och sändarangivelse enligt marknadsföringslagen.
Ja, och det är alltså krav enligt lag på att man då har rätt som konsument att få veta, är det här ett riktat budskap? Och TV-kanaler har vissa skyldigheter att iaktta, som bekant, opartiskhet på både publicistisk grund och även på vissa sammanhang på rättslig grund. Alltså man får inte ägna sig åt otillbörligt gynnande, och i synnerhet inte om det är någon som har betalat för att få ett redaktionellt utrymme, va?
Nej, och sen så KO är inne mycket på det här, hur de här inslagen ser ut, nämligen det att man zoomar in den här jättelika trisslotten och man får liksom bara se en hand som skrapar en trisslott, och så kanske man får se en person nu när de är med på videolänk i en liten bild högst upp i hörnet, det vill säga fokuset ligger inte på personen i fråga som skrapar lotten, utan fokuset ligger hela tiden på en stor jättelott med trissloggan på.
Nu säger ju kritiker då i de här sammanhangen att medielandskapet har alltså för annonsörer och även för medierna själva när det gäller möjligheten att få intäkter från externa källor förändrats så mycket under de senaste decennierna att lagstiftningen, som till stor del bygger på gammal klassisk gradannonsering, är helt efter sin tid, va? Och det är ju så att vi matas med budskap idag, så kallad product placement, i allt från filmer och tv till andra mediesammanhang, där vi aldrig ens får reda på att det här har ett visst varumärke betalt stora pengar för att få vara just den bensinstation som exponeras i den här filmen, eller det läskmärke som gång på gång visas upp i den här tv-serien och så vidare.
Nej, och det vet ju både du och jag att det här försiggår hela tiden, och målsättningen med den här typen av produktplacering är ju just att det inte ska märkas. Och man vill ju helst ha, om det är en film till exempel, så är det väl något så här tack till och liksom i eftertexterna, så det är inte överdrivet tydligt. Sen kan det ju bli väldigt tydligt ibland i vissa tv-serier liknande, när man verkligen zoomar in ett flingpaket eller en registreringsskylt eller en motor på en bil eller vad det kan vara för någonting, där märket framträder väldigt tydligt. Men jag tycker ändå att det är bra att KO tar upp det här. Sen så spelar det inte mig någon roll vad utgången blir, men jag har suttit och tänkt på det många gånger själv, att det liksom, att man inte reklammärker det här, för det är ju en otrolig reklam för Triss och Svenska Spel.
Är det inte lite bekant att det är faktiskt staten som äger Svenska Spel i ett sånt här sammanhang och därmed möjligtvis föremål för den här typen av granskning?
Absolut, och jag och många andra har ju varit på det här ämnet i andra case där jag till exempel alltid brukar prata om Idrottsgalan, där Svenska Spel delar ut såna här checkar som man har, det är olika typer av, jag vet inte, det går ut i föreningslivet på något sätt, och jag tror att det är Riksidrottsförbundets Björn Eriksson är det nu i alla fall som brukar stå och dela ut de här checkarna tillsammans med Svenska Spels vd. Och jag kan tänka mig att det finns många andra stora spelbolag som skulle vara väldigt intresserade av att nå en miljonpublik svenskar med en sån check på bästa sändningstid på SVT.
I den globaliserade värld vi lever så har ju då spelbolagens tidevarv verkligen kommit, kanske för att stanna höll jag på att säga, och man kan inte längre upprätthålla de spelmonopol som tidigare har varit självklara i det svenska folkhemmet, med rätt för folkrörelserna och staten att bedriva spelverksamhet. Nu har man ju tvungen att luckra upp de här lagarna lite grann för att det kommer utländska aktörer och vi har fått en globaliserad internetvärld och sådär. Tror man kommer lyckas hålla de här på armlängds avstånd från den svenska marknaden genom att låta Svenska Spel få stora utrymmen på det här sättet?
Det där tycker jag är jäkligt svårt, och den diskussionen som förs nu, det är ju en ganska hetsk diskussion som förs kring den här nya spellagen. Och jag menar, Ardalan Shekarabi läser man ju uttalanden av i media nästan varje dag. Det har ju varit extra aktuellt här nu under corona när det har pratats om olika typer av spel som erbjuds på mer eller mindre små pojks fotboll och sådär, för att det är den enda sporten som pågår, det enda man potentiellt sett skulle kunna spela på idag. Och jag tror att det kommer bli svårt. Så jag har svårt att se att Svenska Spel kommer besitta den här särställningen så många år till faktiskt.
Vi får se hur det går. Man har så överklagat beslutet. Svenska Spel har överklagat beslutet från konsumentombudsmannen då till, om jag inte minns fel, så brukar det överklagas till Patent- och marknadsdomstolen, va?
Som ja, är. Exakt.
Och det här ska då avgöras förhoppningsvis, ja, kanske under sommaren till och med. Jag vet inte om man har begärt någon anstånd här, så mycket känner jag till. Ja, så har Säkerhetspolisen kommit med en rapport dessutom som handlar om att extremister driver och tillåts driva skolor i Sverige. Det här låter inte bra.
Nej, alltså Säpo konstaterar att ett flertal skolverksamheter i Sverige bedrivs av personer med kopplingar till våldsbejakande extremism. Som jag kan läsa det så pekar de inte ut någon särskild typ av våldsbejakande extremism, utan det är extremister som driver svensk skolverksamhet. Och i den här, det är egentligen ett remissvar till en utredning, tror jag faktiskt, som det här uttalandet grundar sig på, från Johan Olsson som är operativ chef på Säpo, som kommer här i veckan. Och det man vill då är att man vill se utökade möjligheter för de här myndigheterna som delar ut bidrag till skolor och förskolor att neka så kallade huvudmän sådana här bidrag eller återkalla bidrag som man redan har betalat ut.
Frågan är, det låter ju så självklart när man säger så här, att det är klart att inte våldsbejakande extremister ska få bedriva undervisning och uppfostra barnen till att bli likasinnade. Men vi vet alla att det är problem med gränsdragningen ibland i sådana sammanhang. Det är problem med bevisföringen ibland i sådana sammanhang. Och det kan också vara problem med olika synsätt på vad som egentligen är våldsbejakande extremism. Va? Lagstiftar på området kan ju vara vanskligt, i synnerhet om det inte krävs att man har till exempel en lagakraftvunnen dom som pekar ut en av de här personerna som våldsbejakande extremist, det vill säga att någon har begått ett brott, va?
Nej, alltså enligt Säpo, och jag har ett ganska talande citat här tycker jag, så säger Johan Olsson att exakt hur det påverkar skolorna är svårt att säga, men det är tydligt att man använder skolorna för att få ut ett ideologiskt budskap och att det finns koppling till våldsbejakande extremister som jobbar på skolorna.
Ja, man blir ju nästan stum när man hör det, och man får hoppas att, och tro att säkerhetspolisen då, Johan Olsson som är operativ chef där, har på fötterna när han skriver så här. Problemet är ju just att det finns med högsta sannolikhet inga, inte, i varje fall inte särskilt många lagakraftvunna domar eller ens väckta åtal för brott som skulle grunda sig på den här extremismen hos de här personerna. För då skulle man säkert kunna angripa det där. Va? Problemet är om man skulle kunna lagstifta mot sånt här genom att säga att om det är uppenbart att det föreligger våldsbejakande extremism. Eljest eller någonting i den stället.
Nej, men det är ju så att det kom ju en utredning tidigare år som tittade lite närmare på det här med skolor och sådär. Och ett av förslagen i den utredningen var ju att man skulle införa ett så kallat demokrativillkor när man då provar vem som ska få vara huvudman för en skola eller driva en skola. Och det gillar ju säkerhetspolisen, men frågan är ju vad ett sånt demokrativillkor skulle innebära.
All form av definition av demokrati, eller att man gör anspråk på att ha någon form av tolkningsföreträde för vad som är en demokrati eller demokratiska metoder, har ju liksom minst sagt historien, den förskräcker när man tittar på det, därför att inte minst för att utvidga den här diskussionen något, alla länder som vi alla inklusive FN anser inte vara demokratier, de använder ju väldigt gärna ordet demokratiska republiken i sitt namn och så. Likadant är det ju många gånger med organisationer och politiska inriktningar som de flesta av oss inte tycker är demokratiska. De använder gärna just demokratibegreppet, va?
Ja, alltså, och det jag tänker på här, han säger också i en intervju med Sveriges Radio att skattemedel inte ska gå till att bedriva skolor som inte vilar på en demokratisk värdegrund. Och då kan man också fråga sig, hur ska man kunna göra den här prövningen om huruvida en skola grundar sig på en demokratisk värdegrund? Jag ser liksom inte, är det någon form av säkerhetsprövning som då varje person som vill starta en friskola ska gå igenom? Eller jag har lite svårt att se exakt hur det ska gå till.
Uttrycket används faktiskt i svensk grundlag. I andra kapitlet i regeringsformen återkommer det bland annat i de inskränkningar som enligt grundlagen får göras i medborgerliga rättigheter då, som till exempel mötesfriheten eller demonstrationsfriheten. Då står det uttryckligen så här att denna bestämmelse får inskränkas endast genom lag och om den är acceptabel utifrån ett demokratiskt statsskicksperspektiv.
Men om man verkligen liksom ska vända på steken, vore inte det enklaste sättet att komma runt den här typen av problematik att man återförstatligar hela skolan?
Ja, det är en politisk fråga, Ville. Så att den är inte juridisk utan den är politisk. Vissa vill att vi ska ha en fullständigt förstatligad skola, andra vill att vi ska ha en fullständigt kommunaliserad skola, och de tredje grupperna vill att vi ska ha en totalt privatiserad skola, så finns det fjärde grupper som tycker att vi ska ha en i och för sig privat utförd skola men finansierad av kommuner, stat eller vad det nu må vara, och på den vägen fortsätter. Så att innan vi får ett svar på den frågan så tror jag att de här lagarna bör utredas och eventuellt man kan sätta någon form av stopp där det är uppenbart att det här är olämpliga människor att bedriva skolverksamhet. Va?
Men om vi släpper den politiska frågan då och går mer in på så här, hur problematiskt är det egentligen att då den svenska säkerhetspolisen ser att den här typen av beteende finns, alltså att det finns människor som dels kanske då finansierar terrorism genom bidrag som man får för att man driver en skola, och kanske då att man indoktrinerar skolbarnen med liksom antidemokratiska budskap.
Givet att säkerhetspolisen har rätt så är det naturligtvis helt förskräckligt, helt förkastligt, och det gynnar dessutom krafter i samhället som i övrigt har uppfattningar om hur demokrati ska utövas och framförallt hur man ska komma till rätta med sådana här problem som inte är jätteangenäma.
Det låter ju, alltså man måste ju vara en ganska kreativ person när man kommer på idén att man ska starta en skola för att finansiera terrorism. Det hade inte varit mitt förstahandsval, för det, uppenbarligen är det väl ganska krångligt att starta en friskola. Det är inte helt enkelt, så det måste ju vara ganska avancerade upplägg som ligger bakom det här i så fall.
Tyvärr är det inte första gången som svensk välfärd och de pengar som finns i den svenska välfärden används utav i så fall kriminella element för egen vinningsskull eller för sin kriminella verksamhetsskull, va?
Nej, nu under coronakrisen så har det ju återigen dykt upp det här ordet som har blivit kanske mest populär inom den svenska politiken, nämligen naivitet, att Sverige då skulle ha varit naiva. Tycker du att vi har varit då naiva om det visar sig att det är så här det går till?
Vi såg det inte komma, kommer folk att säga, som på något sätt ska hållas ansvariga för det här. Jag vet inte.
Jag tycker i alla fall att sammansättningsvis att vi kan återigen understryka det här att det är en förflyttning som säkerhetspolisen gör när man går ut och säger såna här saker. Det har vi sagt tidigare när man, du brukar trycka på det när de går ut och pekar ut enskilda länder som särskilt stora säkerhetsrisker och som liksom, hot mot den svenska rikets säkerhet. Att, det är intressant.
Och den förändringen har ju kommit från, ja, i varje fall när Anders Danielsson var generaldirektör och sen tog Anders Thornberg över och nu har vi Claes Friberg som så att säga axlar den manteln att vara, som det då så fint heter, så transparenta som det bara är möjligt i sådana här frågor, därför att medborgarna har inom citationstecken rätt, slutcitat, att få veta.
Ja, samtidigt så är det ju också en svängning som man ser i den internationella politiken. Det är bara att titta på Trump och Kina och andra stormakter som öppet kritiserar varandra på ett sätt som man kanske inte skulle gjort tidigare, för att det får väldigt stora politiska konsekvenser. Så det kanske bara är så att säkerhetspolisen ligger rätt i tiden helt enkelt.
Lite världspolitik, säkerhetspolitik globalt här i slutet på dagens juridikpodden som ni har lyssnat på. I studion finns Ville Eriksson, själv heter jag Stefan Wahlberg. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka nästa vecka.